hjärtligt välkommen till ett nytt fräscht avsnitt av e-sportspegeln. Och idag är vi full styrka. Vi har alla här, jag, Ole, Viktor, Jonas och Alex, plus en gäst, Kalle Jonasson, som är universitetslektor och har disputerat idrottsvetenskap. Och jag tänker väl kanske att du kan få berätta lite mer om dig själv. Men först vill jag bara säga att vi kommer snacka vidare om idrott och e-sport och prata lite mer om fair play, oviss utkomst och civiliseringsmodellen, som jag inte har någon aning om, men det ska bli kul att höra lite mer om det. Så att, ja, med det sagt, Kalle.
Och romarriket.
Romarriket också.
Ja.
Vi har mycket framför oss.
Ja. Ja.
Mm. Tack så mycket.
Mm. Så att det är jättekul att du är här. Och du får jättegärna berätta lite mer om dig. För att jag känner att jag körde bara den väldigt komprimerade varianten.
Jättekul att vara här och ser också fram emot att få reda på lite mer om vilka ni är och vad ni tänker om detta och sådär. Jag jobbar ju inom akademin och har i hela min akademiska karriär varit intresserad av e-sport, eller ända sedan jag fick reda på det i alla fall. Och det var under min utbildning i idrottsvetenskap, som då var ett nytt ämne i början av 00-talet. Och det var ju ett ämne som kom upp för att man ville hitta vägar in i idrotten som skulle stärka upp den, där man kanske tyckte att det fanns lite svagheter och brister i vissa avseenden, till exempel hur man skulle organisera den, handhavandet på olika nivåer, på kommunal nivå och på nationell nivå. Men att det är ett avsevärt fenomen i samhället, det var man ense om. Så att idrottsvetenskap dök upp som ett sånt ämne. Och jag sökte mig till det och halkade in på ett så kallat bananskal. Och det hade inget med e-sport att göra då. Men jag tänkte så, ja, det vore väl kul att jobba med olympiska spel. Jag vet inte ens varför jag tyckte det. Jag är inte speciellt intresserad av olympiska spel, men jag bara fick någon idé om att det kunde vara någonting. Och så fastnade jag för att överhuvudtaget tänka på det här fenomenet idrott och sport. Så att det fick mig fast. Och när jag fattade att det fanns någonting som heter e-sport, så förstod jag att jag också hade en gåva att ge tillbaka till idrottsvetenskap. Men ja, jag kan prata om mig själv länge, men jag tror att jag håller lite där. Jag tror att jag vill hålla mig till att det här är liksom i en idrottsvetenskaplig kontext för mig. För mig är det en viktig aspekt av det här att diskutera e-sport.
Absolut. Men har du själv gamat någonting eller varit intresserad av att
jag
följa
ganska,
någon form av e-sport?
Ja, jag följer inte e-sport direkt. Jag följer såna här lite skumma snubbar på YouTube som lägger ut som spelar Hearthstone Wild och kommer på konstiga kombinationer. De kanske inte ligger på en hög nivå, men de hittar kreativa sätt att jobba med de olika säsongerna och sånt kan jag gå loss på.
Och så har vi Ola här som är gammalt proffs i Hearthstone.
Underbar. Precis, det stämmer. Och just Wild är ju superkul. Jag var en sån som aldrig, för den som inte vet, så är Wild där man kan använda alla korten i Hearthstone. En bit in i Hearthstone efter några år så delade de upp formatet så att de tog bort, så man kan bara spela med de senaste expansionerna. Och Wild är ju alla expansioner och det är ju jättekul. Jag tycker ju det är roligt att höra när du säger det, för att det är ett kul format. Spännande. Det är ju liksom kanske inte lika mycket e-sport, utan mer bara roligt liksom, för att man kan börja laborera och göra så här riktigt konstiga kombinationer på korten.
Oles relation till liksom det här sammanhanget lite grann är att han lärde känna Alex för att han var landslagsspelare för landslaget. Och Alex då förbundskapten. Så det var vägen liksom hit. Och sen hittade Ole, eller jag hittade Alex för att Ole hörde av sig till att Alex Färm vet om forskning inom e-sport, och jag var idrottsvetare, så att då kopplade vi ihop oss tre, så att det är därför vi är här idag.
Det blir... Sen är jag då.
Ja, det var det jag tänkte också. Vem är Jonas då?
Ursäkta. Jag, hur kom jag in? Jag och Viktor fick väl kontakt typ ett år sedan kanske, eller någonting.
Mm, lite mer.
Via mail typ. Mm. Och så åkte jag ju upp till Stockholm i augusti förra året, tror jag. Och vi spelade in fem, ja, vad ska man säga, någon slags prototyp avsnitt av den här podden som den är nu, och pratade om lite samma sak som vi redan pratat om, men bara vi två då, i en poddstudio där. Släpptes ju aldrig, men det var ändå en bra startpunkt, tror jag.
Vi fick inte vi spelade in alla avsnitt nästan i sträck liksom, för vi kunde prata hur mycket som helst, och då såg vi att det finns mycket att arbeta med här, och han jobbar ju som socialarbetare och e-sportare själv, så att lyfta de här frågorna bortom e-sport i e-sportsammanhang såg vi en nytta i, så att det är grunden till hela den här grejen. Men ja, nej men förlåt, tillbaka till dig Kalle.
Ja. Om man frågar, är du en sån som tycker att e-sport är en idrott?
Du får gärna i så fall säga först vad du menar att en idrott är, så kan jag veta, säga om jag tycker att det är kvalificerat.
Alltså jag vet inte om vi har samma konsensus här på e-sportspegeln. För mig så är det ju, jag är ju lite sådär, om man tänker det som sport, om man tänker att det är tävling och i ett sånt sammanhang, så är det ju, då är det väldigt tätt sammanlänkat. Men det är klart, om man går in på det här jättefysiska spåret och är helt, att det är alltså bara alltså idrott som är att man är, utövar väldigt fysiska, då kan jag vara lite mer att jag tycker att det är särskilt från varandra. Men det är min, jag tänker mycket sådär, sport och e-sport hänger ihop väldigt starkt. Lagspel och individuell skicklighet och hela den biten, så är det ju oerhört lika.
Och sen har vi det här exemplet från första podden där, att issegling räknas som en idrott, så då kanske det är inte så jävla mycket mer fysiskt, tänker jag i alla fall, än kanske att sitta och gamea. Men jag kan ha fel i det, det kanske är jättefysiskt krävande.
Var det Kalles Venn-diagram vi pratade om då? Var det det vi grävde? Det
kanske var, ingen aning. Det var något från Wikipedia jag rotade fram i alla fall. Något
diagram. Men vad säger du, Kalle?
Jag drar mig till minnes en föreläsning som jag hade för idrottsvetarna och idrottslärarna i Malmö när jag jobbade där. Och då så hade jag provade med en definition som var att idrott är någon slags verksamhet där kvaliteten på dem, på någon slags fysisk rörelse avgör utkomsten i en tävlingssituation mellan människor. Det var någon sån definition som jag lekte med, och på det sättet så kunde de ju säga att men då måste det även gälla de som använder handkontroller och tangentbord som sina idrottsinstrument, ungefär som golfklubbor eller. Men så var det någon av dem som faktiskt lyckades men sätta dit med, om man ska säga, eller komma med att okej, men då menar du att man skulle kunna tävla, att stress skulle kunna bli en olympisk idrott, alltså gamla kortspelet, eftersom det är kvaliteten, eller åtminstone hastigheten på hur du lägger ner korten som avgör utkomsten i spelet. Och då var jag ju tvungen att säga då blir det ju så. Så jag tycker att det, man måste i sådana här diskussioner, så måste man alltid var då ärlig med att just lägga fram hur man då ser på det. Och oftast så kommer man fram i sådana här samlingar på 5-6 personer att man har lite skilda uppfattningar. Och då blir det också, på ett sätt så blir det ju meningslöst. Men det är alltid roligt att diskutera det.
Jag ser det lite som en ideologi, just idrott. Och då blir det jättesvårt då. Alltså då är det ju lite tidsandan som bestämmer vad som är idrott och inte. Och det är väl min uppfattning lite så.
Jag valde ju i min avhandling, så till slut så orkade jag liksom inte fundera på idrott längre, utan jag valde istället att använda ordet sport och började skriva på engelska i större utsträckning. Och då blev det mycket lättare, för att det just inte har den, det har en annan ideologisk laddning, men den är inte lika specifik som den är specifik på andra sätt, men den har en större en lite mer generell karaktär, sporten som och den är ju också mer universell, eftersom den är gångbar, ett begrepp som är gångbart i många länder, medan idrott inte är speciellt känt.
Jag vill minnas att du sa att har skrivit någonstans att sport kan ibland vara lite för brett, medan idrott kan nästan vara lite för smalt. Har jag minns rätt då?
Ja, alltså på ett sätt så tycker jag det. Men idrott kan nog ändå vara, jag tycker att det är ganska brett i sin kontext, men kanske att tolkningen har kommit att bli hyfsat snäv, eftersom det är just det, ja, som vi pratade om under vetenskapsfestivalen när vi hade vårt första samtal, att det som Alex berättade om varför man skriver om i ett examensarbete i idrottsvetenskap och gymnastik och idrottshögskolan. Jo, men det är de sporter och idrotter, de verksamheter och praktiker som har ett motsvarande förbund i Riksidrottsförbundet, ett specialidrottsförbund. Alltså det är liksom det är kvalifikationen, och det var någonting som jag upptäckte när vi träffade folk som jobbade med till exempel sportjournalistik när jag gick min utbildning. Så, ja, men hur vet ni vad ni ska skriva om? Ställde jag frågan till en sportjournalist. Jag vet inte riktigt hur det ser ut på olika media, på olika tidningsredaktioner, men de jag frågade, de sa i alla fall, ja, men det är enkelt, det är de sporter som finns i Riksidrottsförbundet under deras paraply. Och då vet vi ju alla att det är ju kanske inte så mycket varpa eller slädhunds tävlingar som avhandlas på sportsidorna. Det är någonting roligt där. Det är Riksidrottsförbundet som avgör, men tidningsdelen kallas för sporten. Så det är hela tiden glidningar mellan de här begreppen som gör att det är svårt att... du märker, Ole, att jag inte riktigt vill svara på din fråga.
Och det är helt fine. Det känns som att ja, men det är en vanlig... Alltså det, egentligen kan man ju tänka så här, är det ens intressant? Att det måste vara så att idrott... Alltså jag vet inte, det är intressant med parallellerna mellan idrott och e-sport. Det tycker jag är verkligen det som är mest intressant. För att det är ju, e-sporten är ju väldigt ny om man jämför med idrotten och sport generellt. Så det är ju, det är häftigt att prata om parallellerna och det som man kan, ja, använda sig av emellan, dra nytta av, om man tänker sig att e-sporten på väg att utvecklas och den kan ta mycket lärdom av det som finns inom idrottsvärlden.
Och det, vi måste göra jämförelsen, eftersom e-sporten har kastat handsken, sagt vi är en sport. Mm. De gör anspråk på begreppet, och då måste de också ni och diskussionen måste tåla att jämförelserna görs. Mm.
Där tycker jag i och för sig att jag har gjort det ganska enkelt för mig från coachsidan, och då tänker jag lite så, ja, men jag som coach kan använda mina idrottsvetenskapliga principer för att arbeta med mina e-sportare, då är jag beredd att kalla det för en idrott. För det jag gör och det jag har lärt mig på gymnastik- och idrottshögskolan, det är 100% implementerbart när jag hanterar mina spelare. Sen är ju nästa steg att då måste man ha bra koll på vad det är man pysslar med, och där kommer jag med kampsportsbakgrund, men jag har ett e-sportsintresse, så att då behöver man också sina grenspecifika coacher, men de idrottsvetenskapliga principerna i stort, ja, de funkar liksom. De kan man implementera på e-sporten, och ja, där tycker jag kanske att Riksidrottsförbundet är lite griniga i så fall, om de tänker, nej, men fysisk aktivitet får inte vara en försumbar del av prestationen, eller vad de nu kallar det för. Men då tycker jag att man har en ganska snäv definition på vad kanske prestation är istället.
Det där du säger nu, Alex, det, jag tror att det här är det som vi kommer se under 20-talet och ganska snabbt, att det kommer att vecklas ut. Att den att bara genom att vara en coach, en psykolog, en närings, någon liksom nutritionist som bara behandlar den här praktiken som vilken prestationspraktik som helst. Så som genom ett trollslag så behöver man inte ens, man behöver inte föra diskussionen ens om det är idrott eller sport. Fördelen med att det, med att vara, det finns ju fördelar med att vara med i Sverige då, i och i andra länder, att vara erkänd i, på nationell nivå såklart, för att man får legitimitet och man får resurser som, och man får erfarenheten i den organisationen. Men det du säger där, Alex, det är, det har att göra med någonting som jag tycker att man inte har diskuterat så mycket kring e-sport, och det är att på, inom högre utbildning och i forskning så finns det ju massa kunskap om prestationer, om sporten som ett kulturellt fenomen, om vad som helst. Och den, vi för ju den diskussionen, och vi är ju intresserade av avsevärda samhällsfenomen som e-sport. Så därför så behöver vi, behöver ju inte som en tidningsredaktion då kanske känna sig nödd att göra, säga nej, vi skriver bara om, vi forskar bara på sånt som har med, som finns i Riksidrottsförbundet. Så att jag tror att den här kunskaps, att koppla kunskapsproduktion till e-sport, det tror jag kommer att komma väldigt stort under 20-talet och såklart explodera framöver.
För det är väl också en sak som ställs som fråga om man ska be om pengar, forskningsanslag egentligen. Vad det har för idrottslig koppling innan man får sätta igång och forska. Vilket också gör att normen för vad som är idrott nästan fryser sig tiden. Och gör det väldigt svårt att forska om nya fenomen bortom det vi har sett på historiskt som idrott.
Exakt. Jag tänker att du tänker ha, heter det? Att du tänker på den här, det kriteriet som ska fyllas i när man söker pengar från Centrum för idrottsforskning.
Just det.
Som är då ett organ som fördelar pengar årligen till idrottsforskning, och som även har en populärvetenskaplig tidskrift som man ger ut. Och det där är en sån klassisk diskussion på till exempel forskarutbildningar med, och bland forskare på olika institutioner. För att de olika idrottsvetenskapliga institutionerna i Sverige har ju helt olika inriktning. Och man ser liksom att det finns ett starkt, liksom, till exempel psykologiskt intresse hos oss i Halmstad. Vi har ju namnkunniga forskare som är kända internationellt inom idrottspsykologi. I Malmö så är det mycket samhällsvetenskap, och man har lite management, organisationsperspektiv i Linné. Det här är lite stereotyper, men det finns vissa aspekter av det som stämmer. Och jag nämner de tre för att det är de jag har varit verksam vid. Sen ska jag inte säga någonting om några andra. Men det finns lite olika inriktning, så kan vi säga. Och de kämpar ju om de här resurserna som finns inom idrottsforskningen. Så är inte det någon jättepott. Men där måste ju de kvalificera för att vara idrottsrelevanta. Och då är det ju en liten kommitté som sitter och funderar kring det. Men på det sättet så tycker jag att e-sport är väldigt relevant. För att det just... Jag tror att det var en av de första grejerna jag skrev om idrott, om e-sport i en idrottsvetenskaplig kontext. Och det är att e-sport är ett av de bästa sätten att få syn på vad sport och idrott är. För att det liksom utmanar så mycket i sitt sätt att göra anspråk på den här termen. Så på det sättet så, ja, väldigt relevant. Idrottsrelevant.
Det är liksom någonting att sparras med för någonting som man annars tar för givet. Man utgår ifrån att idrotten håller en bra form. Men...
Exakt, och det funkar ju. Vi har ju pratade ju under vetenskapsfestivalen om det här med att Kan idrotten då, alltså det här är mer idrotten och sporten generellt, kan den ses som någon slags metaforisk grund för ja, mänsklig samvaro eller olika kollektivsformering och så vidare. Och ja, det finns många goda exempel på det, och här har vi ju ett, och det är ju till exempel då i racketsporten. Om du spelar med någon som inte är alls på din nivå, då blir det liksom, då blir det ingen sport. Det är också talesättet. Det är ingen sport. För att spänningen uppstår inte. Så det är väl klart att idrottsvetenskapen behöver sin sparringpartner också. Så ja, e-sport är väldigt idrottsrelevant.
Mm. Jag tänker, Kalle, när du lekte med den andra definitionen av idrott som du nämnde, som var lite mer öppen där e-sport skulle inkluderas, hur bemöttes det av, ja, om man kan kalla det universitetsvärlden?
Jag kan säga att det var det mest slående med hur det möttes, det var hur snabbt det gick över från att vara total tabu till rycka på axlarna. Och lite olika vad det gäller forskare och studenter, men om jag ser de första idrottsvetenskapliga studenterna som jag föreläste för då som doktorand på, jag vet inte, sent 00-tal där någonstans, när jag sedan började på Linné, min första anställning efter disputation, så ja, det var inget konstigt att spela. Alla som gick idrottslärarutbildningen höll på med dataspel också, så för dem var det inte, jag missade och jag blev av med min sån här, jaså, och vad säger ni om den här då? E-sport, hahaha, jag har skrivit en artikel, vad säger ni om det? De bara, ja, jag satt och kollade på liksom, jag vet inte, LOL i helgen eller vad som helst. Alltså, så det gick snabbt, och det var någonstans där i början av 10-talet som det slog över, och sen märkte man också att det fanns, kanske att det fortfarande inte riktigt har tagit spin i idrottsvetenskapen, alltså rent fackmässigt, men det är bara, alltså det är en guldgruva. Ja, och det hade jag kunnat prata mer, men det, vi kan se om vi kommer tillbaka till det.
Vad skulle ändå vara intressant att höra, vad tänker du med guldgruva? Jag skulle vilja höra lite mer, vad tänker du på? Alltså, vad är det som är en guldgruva?
Det är ju, alltså jag tänker så här utifrån, alltså rent överlevnadsmässigt för ett ämne. Att vara up to date är ju väldigt viktigt, att man inte, och speciellt för nya ämnen som inte har en tradition att bygga på med egna teorier och metoder, som de här tillämpade, jag kallar dem för bindestrecksvetenskaperna, sånt som jag själv kommer från. Man är ju lite, det är en liten hybridvetenskap, det är lite, man får lite ditt och datt, lite smörgåsbord, och det är väldigt väldigt roligt att gå sådana utbildningar, men man är ju väldigt nischad i sin, vad det är för typ av kunskaper som man förvärvar. Så därför så är ju en breddning som går ut till ett så pass stort och globalt ungdomskulturellt fenomen som e-sport, gör ju att det blir en guldgruva både för blivande, eller för studenter som ska ta en plats på en arbetsmarknad, men också för en akademi och för forskare som vill vara med och undersöka saker som verkligen kokar och bubblar i samhället.
Men vad heter det? Ska vi gå vidare i programmet här där vi hade Fair Play på temat, Viktor? Vad, jag har bara fått det här nu.
Definiera agendan. Fair Play, Viktor. Ja.
Jag ska alltid definiera saker i det här programmet. Jag definierade kärlek ganska tidigt i programserien och ja, lite sånt där. Så jag är ute på djupt vatten varje gång, men jag höftar in det. Nej, men när det kommer till Fair Play, jag vet ju att du har i alla fall blandat in Sigmund Låland lite och jobbat med honom. Så jag är lite nyfiken på, för han pratar väldigt mycket om, ska man säga, bad sport kallar man väl någon som egentligen inte riktigt ingår i spelet eller avslöjar att spelet har brister och bryter lite normer så här. Har du tänkt lite kring e-sport, idrott och att fuska mer eller mindre och att hålla sig inom ett fair play ideal?
Alltså det här är ju den här diskussionen är jättespännande. Jag har inte tänkt på fair play i förhållande till e-sport jättemycket. Det ska jag vara helt ärlig med att säga. Och jag har också känt att diskussioner om fair play och alltså jag har känt att den där finns det så många som är så liksom mycket vassare och mer pålästa än jag. Så därför och det gör oftast att jag tänker att ja men då bra då sköter de det så kan jag gå vidare till någonting annat. Men jag kan ju säga några små grejer. Och det är till exempel i Hearthstone. Säg att motståndaren har chansen att besegra dig. Med de minions som är utspelade på bordet, på brädet. Om de då inte gör den avslutningen utan bara ska liksom flasha hela handen också med alla grejer som de har sparat. Då går jag alltid upp till options och väljer att ge upp innan matchen så att de inte får nöjet att besegra mig med. Utan, ja men du, så här, clean cut, well played, gör det nu och sen så sitter jag och väntar. Vad är du för typ av spelare? Ska du liksom flasha eller ska du ge mig en samurai-avrättning? Så det är mina egna e-sportsupplevelser, mina egen personliga norm kring just det.
Det här är ju intressant för det har ju blivit en kultur. Inom Hearthstone är det en kultur. Alltså just det där, vissa streamers gjorde det att de är så kreativa som möjligt med att hålla på och gidra runt innan de så att säga avslutar matchen. Det är redan klart liksom. Det är schackmatt redan. Men så exakt. Börjar man jonglera runt med 17 andra kort bara för
då är det bad sport.
Ja, extremt. Men just med e-sport eller Hearthstone är det intressant för där just att ja, det har blivit någon kultur. Jag såg nu precis innan för en timme sen satt jag och kollade på YouTube på en Disguised Toast som är en sån här jättestor streamer på Hearthstone. Nu har han gått över till Among Us. Men då var det något sånt klipp när han drog någon sån fenomenalt långdragen grej där han sköt sig själv och bubblade upp massa kort och höll på typ helt överdrivet länge så att det satt en person bredvid och bara, nej men nu missar du liksom, alltså att han gjorde för mycket så att han nästan inte klarade få till det. Och sen till sist så var det sådär världens mest utdragna hån mot motståndaren bara.
Jag tycker det här säger jättemycket om dagens tid, alltså tidsandan, att är det någonting vi värdesätter jättemycket idag är det ju tid. Och att då hålla på och spela och jävlas med någons tid gör ju folk helt galna, särskilt när folk inte har den här tålamodet längre. Jag har till och med pratat med äldre, till exempel vår gemensamma handledare Bosse berättar att så här, jag tittar inte på hela hockeymatcherna så mycket längre utan jag är jätteintresserad av Toronto men jag spelar fram till liksom, vad är det som händer, vad är de här häftiga grejerna, och det har ju liksom skruvats upp volymknappen med hur bråttom vi har och där, det är verkligen att jävlas med det sinnet för en gamer att liksom, jag vill bara gå vidare till nästa spel, bli bättre, uppgradera mig liksom.
Jag tycker i och för sig att du nailar en annan del. Alltså, han spolar fram till det viktiga. Men om man vill ha views på YouTube så behöver man ett bra highlight reel. Alltså, de flesta kollar då highlights snarare än att de kollar hela matchen. Och då tänker jag att om du gör ett sjukt avslut, då är det någonting som kan dyka upp i ett highlight reel, blir repostat och igen, oavsett om man kanske gör bra ifrån sig eller man gör någonting dumt. Och det var exakt det du sa. Bosse spolar också fram till highlightsen. Men är det en intetsägande match utan highlights, då finns det ju inget att titta på dem ändå. Då hade Bosse inte ens tittat på matchen.
Precis. Och där kommer det till den andra grejen. Det blir mer och mer sensation vi är ute efter.
Men det finns ju en aspekt till ytterligare till det här. Och det är att det är ganska kul att hålla på så. Och så är det speciellt. Jag spelar mycket Dota. Och det är ju nästan som regel att man ska hålla på. När man har liksom förstört fienden ska man liksom ja, men dyka deras bas och hålla på och liksom, ja, men ta självmord nästan och liksom hålla på och dra ut på matchen så länge som möjligt. Och det, ja, det är lite bad mannered, men det är ju rätt kul också att göra det som spelare. Faktiskt, speciellt om kanske ens motståndare har varit jävligt oskön under matchen och skrivit massa, ja, jobbiga, dåliga kommentarer och varit bad mannered till en först. Då är det ännu godare att bara drömma till dem på det sättet.
Ja, men det kan jag säga att är det någon som, alltså möter man någon som liksom trash talkar på det sättet som är möjligt att göra i Hearthstone, vilket man också får vara väldigt kreativ för att göra, men man fattar när det är någon som är störig.
Mm.
Någon som säger hello hela tiden till exempel. Eller någonting.
Eller drar ut ropar varenda tur.
Ja, exakt.
Det är ju extremt störigt också.
Alltså, fast jag är en sån, för att jag spelar alltid när jag diskar. Så att jag liksom, jag måste, och så har man något med barnen, så måste man hinna tvätta, torka händerna, för att jag spelar på den här lilla telefonen. Så att...
Men du måste ha fått mycket BM.
Vi får lära oss om dig alltså.
Och då måste ju ha fått jättemånga som har BM-at emot dig. Jag tänker, de har suttit där, du har ropat varje gång, någon som har bråttom och så här, alltså, jag hinner inte, jag måste ju spela, jag har ju den här vinsten.
Ja, jag har höga krav på min, som är sagt, orimliga. Jag är inte en del av kulturen, så jag vet inte, jag visste inte att det här var en del av kulturen. Jag har inga vänner, de som försöker befrienda mig, de bara trycker bort direkt.
Och det brukar ofta vara att man befriendar någon för att skriva massa elakheter efteråt.
Det har jag hört till sig, så att det är ännu ett skäl
att undvika det där. Ja, men alltså, det som är intressant här är ju att traditionell sport har ju också, det är väldigt likt liksom. Jag kollar mycket, jag satt nu, jag är AIK-are, så jag kollade massa på såna här AIK-klipp från guldåret 2018. Och så var det matcher där AIK vann mot Malmö med 1-1 genom att slå in en frispark i sista minuten i matchen. Och de springer fram, Sebastian Larsson springer fram och kastar sig på knäna liksom, och bara skriker mot Malmö-bänken liksom. Och det är ju, det är också sånt här, det, hela den händelsen var verkligen någonting som går under det här fair play-snacket. Var det att vara sämsta vinnaren någonsin att göra sådär. Alla AIK-supportrar tyckte ju det var så superkul. Och
så
här, mina kompisar har gjort liksom banners på Facebook med det sån här, när han gör det så här, precis i den still frame när han glider på knäna. Så att det är ju, ja, det är ett intressant ämne, och det är tydligt att det finns överallt där man tävlar, så blir det,
ja, men jag tycker ändå det där som de gjorde där, det, alltså, det är ju, det tycker jag är style ändå, för att det är ju inte en del av själva spelet när det ska delas ut poäng eller när vinnaren ska koras, utan det där är det, alltså, som man säger, bara en definition av idrott. Det finns ju egentligen inte i själva spelet. Visst, det kan ju påverka, det vet ju alla idrottspsykologer, att det kan påverka utfallet, det slutgiltiga utfallet. Men det där kommer ju spåra upp dem, det kommer bli en bättre match, det kommer bli större underhållning och det kommer bli större njutning. Så att just det, till skillnad då från de som är inne i spelet och som bara, jag ska inte avsluta matchen, utan nu ska jag spela ut någon, jag vet inte, tickatus och bränna saker som du ännu inte hade fått spela eller vad som helst, jag vet inte. Så att jag tycker ändå det där är ändå, jag vet inte, jag är nog lite, som sagt, jag har inte tänkt så mycket, jag är mer gut feeling när det kommer till fair play och normer i idrott. Men jag har ju, som Viktor pratade om, den här Sigmund Låland, som ju är den första idrottsfilosofen i Skandinavien, och som pratade om, som på systematiskt väg försökte liksom visa hur vi kan verkligen prata om ett moraliskt normsystem i idrott. Och han hittade stöd för det i till exempel Aristoteles filosofi, och jag är inte någon expert på Aristoteles heller, men det lilla som jag tittade på, det var att han menade att sport är en mänsklig praktik. En av de praktiker som jämte till exempel konst och vetenskap eller annan skapande kreativ verksamhet där vi kan på allvar ägna oss åt det, något som han kallar för eudaimonia, alltså någon slags mänsklig blomstring. Och då måste vi, om vi ägnar oss, om vi tänker att det här är någonting viktigt, då måste vi ju se till att den blomstringen blir så stark och intensiv som möjligt. Och därför finns det incitament för att tala om ett normsystem som stödjer maximal intensitet och upplevelse hos så många som möjligt av de som är med och idrottar och njuter av idrotten.
Jag tänker en hel del kring vad det har för roll i stort. Och då till exempel då när man pratar Elias och Danning som pratar om idrott då. För vi pratar om Sebastian Larsson som egentligen utforskar det spänningsfältet mellan publik, spel, även bänken och spelarna, hur påverkar spelet utanför spelets tidsramar, för det var mål och det var liksom mellantid sådär. Men liksom idrotten har ju en plats i civiliseringen, alltså att vara en civil människa och då få utlopp för vissa saker, det är en del av praktikerna i det civila samhället. Hur tror du e-sporten passar in på den punkten?
Alltså vi kan gå in och kolla på märkena i min 12-årings skiboll, så kan vi nog se hur mycket utlopp som kommer från den här typen av tävling. Han spelar ju Fortnite och har väl även spelat lite andra spel, spelar mycket Minecraft och det finns mycket, mycket känslor. Det finns mycket känslor i omlopp. Och du kan, ja men det är höga insatser. Och du kan ju komma nära, alltså om du ser på den här trash talken som finns i idrott, så kan du ju göra det när du kommer nära och så viskar du och sen så säger Materazzi någonting till Zidane och sen så får han en skalle i bröstet. Och det är ju för att de står där nära. Och liksom det är ju ja, den gamla världens råkur, men nu så är det ju nära dem du spelar med från ett ställe där du är väldigt mycket dig själv, du är väldigt trygg, du är vid ditt skrivbord, du är hemma i ditt sovrum antagligen, du har din kanske din mamma och pappa eller partner i rummet bredvid eller dina barn eller vad det nu är som gör dig trygg eller hur din familjesituation ser ut. Så att jag tror att det finns goda möjligheter att få utlopp för mycket känslor i e-sport. Men sen så är det ju, finns det ju såklart teorier om, och återigen där är inte jag någon expert, men kring det som du, de utlopp som du får när du använder din kropp i större utsträckning. Det är någonting som går lite bortom det här mänskliga, klassiska, civila subjektet, liksom, eller vad man ska kalla det.
Mm. Då är vi nästan lite inne på det här, vad man behöver skapa för utrymme bredvid själva utövandet av tävlandet och sådär. För det som vi... så här, vi har pratat om tidigare är ju att det kanske möjliggörs lite klubbstrukturer, att det kanske går ihop lite med traditionell idrott för att just det ska göras plats för mer fysisk aktivitet och utlopp för det fysiska. Hur, om du skulle få sia om framtiden, tror du att de kommer gå i närmare relation med varandra? Den gamla traditionella strukturen och den nya teknologiska strukturen som dyker upp?
Jag hoppas det. Och ja, det finns massa olika aspekter av det där. Alltså jag kan säga, det är ju väldigt fysiskt, det vet man ju. Och det, när man sitter och spelar i samma rum. Vi ser att man sitter och kollar på en och samma skärm och man spelar, jag vet inte, Super Smash Bros på Switch eller Mario Kart. Det är sånt som vi spelar här hemma. Och det är ju det är väldigt fysiskt och man ställer sig upp och det är fysiskt för att man är med i svängarna och sådär, fast man, det är inte avgör liksom själva rörelserna på skärmen. Om du rör din kropp så är ju kroppen med, den är ju expressiv, så att det finns också, jag ska också säga att det finns det fysiska uttrycket, men man ser ju inte riktigt det i e-sportsammanhang. Visst, där kan man se, man ser deras ansikten, man ser dem ungefär som man ser oss nu med en upplyst, ett upplyst ansikte. Men det är ju det som vi i vanliga fall brukar nämna som det fysiska momentet, att du, dels är det uthållighet, men, och det har vi pratat om och det gjorde vi på Vetenskapsfestivalen, men, och kanske framförallt ni då på prestationsföreläsning som var jättebra. Men det är ju det här med tangentbordet. Det brukar man säga, ja men det finns ingen sport, det har jag sagt själv också i mina artiklar, men det finns ingen sport som är liksom så här fingersport, eller man ska säga, i den utsträckningen. Den finmotoriska fingersporten, par excellence kan man ju säga att e-sport, de olika e-sportgrenarna är. Men det är ju, om man använder det som argument, då borde man ju också sätta, alltid ha, jag vet att man visar kamera på tangentbordet ibland, men det känns i regel inte som att det är en vinkel som vi ser hela tiden under de här sändningarna. Så vi kanske använder det som ett argument, men i själva verket så kanske vi inte tittar så mycket. Det kanske man gör i träningsform och sådär. Jag tittar ju på min son när han spelar, att han sitter lite snett med skrivbordet sådär på någon sån, jag vet inte riktigt vad det är liksom. Det är någonting som passar hans anatomi som borde likna min. Och jag sitter inte och skriver mina artiklar så, kan jag säga, men jag vet inte riktigt vad jag var inne på nu med.
Nej, men det är vissa som sitter så med tangentbordet. Jag vet inte, jag vet många CS-spelare sitter så.
Det är lite som i Pulp Fiction när de helt plötsligt börjar hålla pistolerna så liksom på, ja, på liksom horisontellt istället.
Det som är intressant att se där, det är ju att folk verkar ha, man har sitt sätt att sitta vid tangentbordet och hålla musen och sånt där, och det har man alltid. Så man ser ju alltid på tävlingar och sånt där, så proffsen, de rättar ju till så att de har den där setupen. Så det är ju, ja, det är intressant det där egentligen, att med bara den biten så här fysiskt, hur man sitter och håller utrustningen och sådär, att det blir också en personlig, för att få ut max och prestera som man ska göra, så ser man ju att alla rättar till och har, försöker kopiera den vanliga sättet att sitta på. För annars så påverkar det ju motoriskt hur man spelar, om man ska försöka sitta på ett nytt sätt eller ha tangentbordet på ett annat sätt än man är van. För det är ju så, ja, de e-sporterna som är absolut mest motoriska, de blir ju jättepåverkade. Där behövs ju, där ser man ju mest att de som tävlar har sin inställning och sitt sätt för att få till den där, för att kunna prestera max.
En rolig anekdot där är från nippgrabbarna egentligen. Vissa av dem där har ju extremt vinklade tangentbord, och där sa de egentligen, när de började på de här smålanen, det var ofta så himla trångt. Så att bästa sättet för att få möjlighet till att bara kunna spela ordentligt, för att musen ska ha tillräckligt med plats, det var att vrida på tangentbordet. Så att därför har de, några av dem har jätteextremt vridna tangentbord. Men sen så kan jag tycka, jag har vridit mitt tangentbord när jag gamer, och det är framförallt för att jag tycker att jag kan linjera handleden lite bättre, lite som Olle säger, att det är väldigt motoriskt vissa av de här grenarna. Och då tycker jag att jag har inte samma när jag ska skriva, för då vill jag liksom hoppa fram och tillbaka över tangentbordet på ett annat sätt. Men när jag ska ha en avslappnad hållning med händerna på samma ställe, ja, då vill jag ha mitt tangentbord på ett annat sätt egentligen. Men som Olle säger, det är superviktigt. Jag har spelat med grabbar där, ja, men om man kommer på en tävling som det saknas armstöd, det är ju katastrof liksom. Och de måste ha sina kuddar i knät och ditten och datten, och så måste man försöka ha rätt höjd på stolen i förhållande till skrivbordet. Och ja, och sen kommer man och ska coacha Ole som ska spela Hearthstone. Han bara, skiter vilket. Ja. Det är bra om jag är lite kissnödig.
Ja, det var lyxigt faktiskt att hålla på med e-sport där det inte är sådär. Folk, de som tävlar sitter och äter samtidigt som de spelar. Det är ju ganska unikt.
Eller diska.
Ja, precis.
Men där vill jag nästan trycka tillbaka lite. Så jag vet att det finns vissa e-sportare som skulle vilja hävda att Hearthstone inte är en e-sport. Av den enkla anledningen att Det är mer ett kortspel. Om man skulle liksom gå ut i den fysiska världen så skulle det rakt av bli ett kortspel. Vad säger både Kalle och Ola om det, ni som är experter på kortspel?
Alltså jag skulle kunna säga att det kan vara så. Alltså om man skulle börja definiera e-sporten väldigt hårt, då skulle det lätt kunna vara att vissa delar som just nu anses vara e-sporter och sådär, att de delas, att de inte kvalificerar sig och hamnar på sidan av. För det är ju en markant skillnad på just Hearthstone och de typerna av spelen som inte har något form av motoriskt element. Förutom om man är väldigt stressad på en tur. Jag spelar någon slags, vissa behöver ju spela nästan som, ja, men som schack, så här blitzschack, att man behöver spela jättefort. För det är ju fortfarande en timer, men det är ju väldigt sällan. Då är det ju en stor skillnad att det inte finns det där motoriska elementet. Men ja, alltså samtidigt så är det ju verkligen samma typer av människor som spelar Hearthstone som spelar de andra motoriska spelen, och det är samma människor som tittar på Hearthstone som tittar på som kan vara intresserade av de andra e-sporterna, så det hänger ju samtidigt hand i hand ändå, skulle jag säga.
Nej, men återigen, det vore ju förmätet, och alltså för om man sätter en definition så är det alltid någon som blir offrad någonstans, och det är ju inte, och det är ju beklagligt, och det är inte det som är uppgiften heller. Jag tänker så här, var och en, man kan väl tänka på olika sätt. Alltså nu är vi några som sitter här och snackar, då kan vi prata om det på olika sätt, och då är det väl rimligt att kalla typ Hearthstone för e-sportens schack eller någonting. Alltså det är väl inte långt, långt borta. Och det är också därför jag kan spela medan jag diskar. Det här har jag inte kunnat göra med någon annan e-sport. Men samtidigt så finns det ju, så är ju Bridge en tävlingsform som är precis som e-sport väl erkänd av så här, olympiskt erkänd, ligger på en lista av erkända sporter. Jag har inte riktigt koll på exakt vad det kallas, det är så här acknowledged competition eller någonting sånt där. Men de är inte med i olympiska spel, men man har gett dem någon slags erkännande att ja, men vi ser vad ni gör. Det där är ju en avsevärd organisation och insats och prestation som krävs för att ni ska utöva det ni gör. Så därför så tycker jag, är jag lite försiktig i alla fall med att säga att ja, men, typ kortspel. Jag är gammal Magic-spelare så jag har ju den bakgrunden, men så jag behöver egentligen inte sporten, alltså för mig är ju e-sport eller Hearthstone då, så i mitt fall mer kopplat till den typen av kultur och bakgrund.
För mig så är det, jag tänker ju mycket mer på själva tävlingsmomentet i ofta när jag definierar e-sporter och sådär, att det ska gå och finnas någon form av skicklighet i det, och att det verkligen är så att det krävs mycket för att ligga på högsta nivå, och där har Hearthstone allting. Det är så extremt tydligt att de som ligger på topp där och har levererat bara år efter år och varit några av de världens bästa, de är verkligen otroligt bra, och de är bra för att de kan en hel mängd olika saker som gör att de är bra. Det är liksom en stor blandning av färdigheter som krävs för att vara där uppe på toppen. Så att det är ju, om man tittar ur den aspekten, så tycker jag ju det är tveklöst en e-sport.
Men Viktor, du ställde frågan innan om vad vi tänker om framtiden kring det här, och med liksom det här i civilisationsaspekten då, eller civilisationsprocessen, den teorin bygger ju på då att vi har blivit lite mer civiliserade i den meningen att vi inte utövar lika mycket okynnesvåld mot varandra i vardagen, eller att vi inte sprider våra fekalier på gatorna, eller att vi idkar älskog inom hemmets fyra väggar och sådär. Det finns vissa sådana aspekter som har blivit tydliga i civilisationsprocess, och att idrotten då har fungerat som någon slags katalysator för att ändå få ur de här lite, ja, vi kan kalla dem animaliska drifterna, som har gjort då att vi har kunnat bli mer civiliserade. Och vad är då e-sportens roll i detta? Jo, på ett sätt så är det ju den mest civiliserade formen av idrott som man kan tänka sig, eftersom nej, vi behöver inte ens åsamka varandra fysisk skada och ändå kan vi mäta oss med varandra. Så på det sättet så är det, ja, det är ju kronan av civilisationsprocessen. Men jag tror att e-sporten är inte intresserad av att ersätta sporten, utan jag tänker att e-sporten är som en om man tänker att som ett syskonpar, och att sporten är liksom den coola sportjocken i familjen, och e-sporten ser upp till sin storbrorsa men är liksom med den här tech-savvy snubben. Och de är ju syskon, och lilla syskonet vill i alla fall få vara med sin storbrorsa. Så tycker jag att det kan få vara. Det kom en kille till mig som berättade om att han hade en idé om att när jag var liten så var det så här, det var så stor grej när de här skolorna i Helsingborg spelade mot varandra, typ högstadieskolor, och det var ibland kopplat till det stadsdelslaget som fanns. Alltså vilken laddning det kunde vara bara på den här lilla ytan i Helsingborg, och det är lag som, nu känner ni säkert till Högaborg där Henke Larsson kommer från och sådär, men andra ställen som Påarp, jo, men det kanske ni också känner till det. Andreas Granqvist kommer ju därifrån. Men i vilket fall, det är de här små ställena, och så han ville ha, tänk om vi kunde få den känslan i e-sport, alltså någon slags ligor, stadsdelslag som liksom möter varandra och får exakt samma intensitet. Det är ju den vi vill åt, intensiteten. Tyckte jag var coolt.
Jag tror att vi kommer komma dit. Alltså framöver, det kommer ju dyka upp mer. Det som man ser om e-sporten är ju att den blir mer och mer etablerad i hur strukturerna ser ut för tävlingar och sådär. Men den har en lång väg att gå fortfarande. Det är ju fortfarande så att från år till år så kan det ju ändras väldigt mycket. Dels för att det kommer nya spel, men också att de spelen som finns ändrar strukturer av olika anledningar. Om det är att det är nya ägare eller nya, ja, vad som helst. Det ändras så mycket. Men jag tror att det kommer komma mer, definitivt. Det som krävs där är väl liksom också att det finns någon form av stöttning för gräsrotsrörelsen, vilket ju finns mycket mer inom traditionell sport och idrott. Och det behövs ju, för att, ja, det finns knappt kupper i alla möjliga sporter och idrotter, men det finns ingenting sånt, sån här gräsrots. Det får man liksom hitta själv då i sånt fall, när man sitter och spelar någon gratis turnering på nätet och går med i. Så den biten behöver ju liksom komma, alltså det måste etableras.
Jag kan sakna det som fanns i början där, slutet av 90-talet, alltså med när folk byggde sina LAN. Liksom. För det är ju, ja, jag håller med dig om att strukturen saknas för det, men å andra sidan så är behovet så stort så att, och kunnandet så stort hos den här gruppen. Och vilket har sett olika ut såklart från under 90-talet och på 2000-talet och sådär. Men det var ju en stor grej. Ja, men vi ska ha liksom, nu ska vi träffas i garaget. Pappa har flyttat bilen och nu ska vi fylla garaget i helgen. Och så kom grabbarna med cola och det var ju en, alltså snacka om stark gräsrotskultur.
Men där tycker jag ändå vi halkar in på något som är ganska intressant. Framförallt om man pratar om de här definitionerna. För ofta handlar det lite om vad gör e-sporten för idrotten egentligen. Och varför ska e-sport vara en idrott? Men man kan se det åt andra hållet. Vad är idrotten och idrottsvetenskapen för ansvar gentemot liksom Sveriges befolkning? Vad pysslar de med? Hur kan vi se till att vi kan komma med våra värderingar och vår kunskap, och hur ser dagens ungdomars liv ut? Tänk att man vill möta från andra hållet istället och främja den här gräsrotsrörelsen snarare än att, ja, jag vet inte, vänta på att de ska leva upp till några förlegade ideal.
Ja, väldigt viktig. Alltså en viktig insikt, tänker jag. Och en diskussion som måste fortsätta, helt klart. Och ett sätt är ju då till exempel att man då... Nu har vi börjat ha lite utbildningar i högskolan i Halmstad som där vi på olika sätt vill underlätta för de som håller på med e-sport. Så alltså att man ska kunna till exempel då, precis som andra professionella idrottare, ska kunna kombinera sin idrottssportkarriär med studier. Och det är ju ett sätt att göra det, att bara säga... Ja, men här är ett fenomen i samhället. Det har ett otroligt inflytande ekonomiskt, juridiskt, kulturellt, socialt. Och det är känt fenomen bland många i många länder. Det finns tävlingar. Och det är unga som ägnar sig åt detta och som helt plötsligt hamnar i något... Jag vet inte, något rövarlag i någon nia, någon liga någonstans i något land som där de inte kan. De kan inte språket, de kan ingenting. De kan vara hur unga som helst. De kan bli. Jag har inte ens följt några sådana öden. Jag har bara liksom fått höra om att det kan finnas lite. Men jag kan föreställa mig exakt hur lite struktur det finns och trygghet det finns för den typen av. För att göra en karriär.
Ja, det är nog många som faller bort på vägen och tar många dåliga dealar för att försöka göra sig ett namn. Och det brukar jag också säga när man pratar med ungdomar att det är extremt få som faktiskt blir proffs, men det finns väldigt många som satsar. Så att då kan man nog halka in på det som du pratar om, att man tar några dåliga sponsordealar, man kanske inte får några pengar, men man får en sovplats och en t-shirt och sen så har man inte funderat så mycket mer på det, men hoppas på att det ska få... någon sorts medvind. Om man ska likna det med någonting, tänker jag att, jag vet inte, någon sorts modellkarriär också. Alltså det känns också som att där kan det vara mycket snack och man måste träffa rätt människor och man satsar lite och sen så och sen kanske det handlar mest om omständigheter, om man lyckas eller inte lyckas. Och då kan man ju vara väldigt utelämnad om man som ung e-sportare utan de här strukturerna och falla tillbaka på vuxna förebilder som finns både hemma och omgivningen. Alltså om det är mycket unga strukturer så kan det se ut lite hur som helst.
Nej, det behövs trygghet. Och den tryggheten kan ju komma från detta som vi pratar om nu. Men det kan också komma från just det här som vi pratade om innan. Att det finns venues, att det finns ställen där det är här vi möts. Och man går förbi, man vet att det är ett ställe att... Där händer det och så kan någon fråga, ett barn frågar sin förälder, vad är det som händer där inne? Där gör de det. Alltså att det blir en del, att det inte är något, det är inget undanskymt och ljusskyggt fenomen i samhället. Utan det är ett kulturellt uttryck och det är avsevärt. Det gör spår som är djupa i den här generationen.
Jag tyckte det varit problematiskt just att internetcafén, de tar rätt mycket betalt liksom. Så att egentligen så blir det bara möjligt för en viss ungdom att ha tillgång till internetcafén. Visst, man kan åka in och köra ett nightgib, men jag vet ju ganska många som har bra uppbackning hemifrån ekonomiskt som kan egentligen springa ner till internetcaféet och hänga med sina vänner där hela tiden. Och det är inte alla som har tillgång till. Och det är ett stort argument för att jag har valt att engagera mig på förbundsnivå.
Ja. Sen finns det ju inte i... Jag är inte inne i kulturen som jag... Till exempel i Helsingborg som är en av vad jag tror är Sveriges 10 största städer. Jag har inte sett något internetcafé här på hur många år som helst.
Det började ju, alltså, nej, det är ju det här med, till att börja med var det ju alltså LANen som började försvinna därför att folk kan spela på nätet. Och alltså det var de sådär, folk gör LAN, men nu börjar de större LANen också försvinna. DreamHack börjar krympa sin del med LAN, och sen nu med internetcaféerna, de finns ju fortfarande i och för sig kvar till viss del, och i Stockholm är de ganska starka. Det finns ju ett intresse för folk att gå till en punkt och sitta bredvid varandra och spela, men även där så ser man ju att alltså det finns ett tak, för att det är så många som har utrustning hemma och sitter och spelar hemma istället. Det är väl det som är problematiken. Sen är det ju lite synd att det är, alltså en materialsport är ju e-sport till stor del. Om man inte spelar Hearthstone, då kan man spela på en gammal telefon.
Jag vet inte ens vad min telefon heter, men det är en iPhone SE. Det är en riktigt liten sak.
Ja. Ja, där.
Men ska vi hoppa vidare till nästa punkt här? Oviss utkomst står det.
Ja, nej men alltså,
är det nu vi ska prata om romarna?
Nej men just det har vi inte ens kommit in på. Oj, alltså, jag tror vi skippar det här citatet som jag ville prata. Alltså jag har övergjort det här.
Vad var kopplingen till romarna jag är nyfiken på?
Jo, men det är jätteintressant. Vi kom in lite på det på slutet på Vetenskapsfestivalen, och meningen är ju att vi ska vidareutveckla lite Vetenskapsfestivalen när du gör oss äran att besöka oss. Så jag tänkte att du får gärna vidareutveckla din koppling till romarna. Vi avslutade ju med att du berättade om den första handkontrollen.
Just det. Mm. Det här är ju en diskussion som återigen bör förstås i ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Men jag har ju funderat mycket på e-sport, för att det har följt mig i mitt sätt att tänka kring i idrott och sport under min utbildning och när jag bedrev mina forskarstudier och sådär. Så kanske att jag ändå behöver komma in lite på det här med den ovissa utkomsten. Den hänger ihop med det som vi pratade om innan, med det här med hur ska vi garantera att vi kan få ett normsystem som stöttar att intensiteten i en idrottsupplevelse och i ett idrottsutövande och i ett tävlande blir så starkt som möjligt. Och då kommer Lålan fram till att det är just om vi skapar en spänning som kommer sig av att vi inte vet vad utkomsten är. Det är det som är kvaliteten i sport och idrott. Det är det som skapar intensiteten. Så det, den ljuva spänningen som kommer sig av den ovissa utkomsten, det är liksom någon slags grundprincip i idrott och sport, och som också gäller för e-sport. Det är spännande för att vi inte vet vem det är som ska vinna. Det är en del av det som gör det relevant. Så det var ett sätt att tänka kring sport. Men om man tänker då hur man beskriver då till exempel idrottshistoria. Men vad är då idrott för någonting? Och som jag minns det så vi hade jättebra idrottshistorielektioner. Men och bland annat det här med civilisationsprocessen kom in. Fast det var ju först efter medeltiden som den började äga rum. Men så innan medeltid, eller innan kanske upplysning, renässans, där någonstans innan 1500-talet, så var det liksom någon slags parentes i idrottshistorien som verkar sammanfalla med kristnandet av den västliga världen. Men dessförinnan så fanns det ju en jättefin förlaga till sport och idrott i den antika grekiska idrotten och de olympiska tävlingarna som ägde rum där. Och det var ju från den olympiska idrotten som man hittade sin inspiration till den tävlingsidrott som växte fram i nationalstaterna i slutet av 1800-talet och som har varit tongivande under hela 1900-talet och nu även på 2000-talet, även om vi inte riktigt vet hur det blir med OS nu och det kommer in nya sporter. Så kan vi i alla fall säga att arvet från den grekiska idrotten, om vi ens kan kalla den det, är väldigt starkt. De kallas ju atleter, de som utövade de här grenarna. Jag vill inte kalla det idrott eftersom det är ett väldigt nordiskt och skandinaviskt begrepp. Och jag vill inte kalla det sport för att det är ett begrepp som kommer från, från medeltidsfranskans ord för förlustelse eller tidsfördriv. Så att det finns ju någonting helt annat i den antika atletiken kan man väl kalla det. Men det var tävlan och det var mellan de fria männen och det var med den idé som vi har om sporten, den moderna tävlingsidrotten, att det skulle förbrödra, att det skulle skapa tillfällig fred mellan staterna i antikens Grekland. Och det som, och då väljer man i idrotts, som idrotten väljer ju det som sitt, som, ja men det där är vårt förflutna. Det är där vi ska bygga våra goda relationer med våra grannländer på, eller det är så vi kan mötas ädelt, man mot man, kvinna mot kvinna i ringen, och kora den bästa. Det är liksom, det är the blueprint. Men samtidigt, eller några hundra år senare i Romarriket, så fanns det ju otroligt lika strukturer som det vi ser i spektakelidrotten och underhållningssporten idag, med stora arenor och folk som jublar när de, apropå på Bosse och det här med att hockeyslagsmålen är en stor del av underhållningen i NHL. Och att Zlatan till exempel, han beskrev ju, hans favoritfilm när han blev proffs i Italien även innan är ju Ridley Scotts Gladiator. Och såklart att han liksom, jag vet inte, det är kanske ingen slump att han har döpt sitt barn till Maximilian. Jag menar Maximus. Alltså det finns en stor, det finns en stark affinitet, eller vad heter det, en någon slags relation mellan romarrikets sätt att liksom fira våldet och spektaklet som också är en del av den moderna idrotten. Men man vill inte riktigt prata om den. Det är liksom som någonting mörkt, någonting som det svarta fåret i familjen. Men så är det. Och då tänkte jag att relationen mellan antikens atletik och romarrikets spektakel på många sätt liknade relationen mellan på de argument som idrottsföreträdare och förespråkare förde mot e-sporten, liknade lite hur man diskuterar de antika idrottsuttrycken gentemot varandra. Och då tyckte jag det var spännande att försöka bygga vidare på den då och se kan det ändå finnas någonting i romarrikets sport och tävlingskultur som gör att vi kan kasta nytt ljus på relationen mellan e-sport och sport, men också e-sporten i sig. Så det är bakgrunden till min diskussion. Är ni med på ungefär på hur jag tänkte där, eller?
Jag tror det. Jag tänkte mycket på det där oviss utkomst i alla fall, där jag tycker att det verkligen är någonting som påverkar underhållningen. Det kan man ju, alltså, det var ju korrekt beskriver tycker jag redan då. För det kan man ju se, de e-sporter som inte riktigt lyckas bli en publik e-sport, alltså som där man får mycket, alltså, intresse och sådär, det är ju de som inte har det där momentet ordentligt, där det kanske uppstår långa partier där det redan är över på något vänster. Vad kan jag dra för exempel? Jag tänker på PUBG till exempel, försökte köra tävlingar och sådär, och då är det ju ett, om man spelar då på lag på fyra, det är ju 100 som hoppar in på en server, eller även hur många de körde den där tävlingen, jag kommer inte ihåg nu, men då blir det ju det här att de är tvungna att köra många gånger, för annars blir det så slumpartat vem som vinner, då kan man ha tur bara. Men då kan det ju vara sådär att det är några som har vunnit redan innan sista omgångarna är klar till exempel och sånt där, och det skapar ju mindre intresse, och då är det ju ingen, då är det redan klart, då finns inte den där ovissa utgången av hur det kommer bli längre, och då Och då dör ju intresset. Då hoppar ju alla ur typ. Jaha, grattis, de vann. Jag kommer tillbaka om en timme när det är klart och titta på när de får medaljerna. Mm. Eller något.
För och det... så är det ju egentligen i våra, man som bara tar Allsvenskan till exempel. Mm. Alltså serien kan ju vara avgjord. Och de sista matcherna blir ju bara sådana zombie-matcher liksom som, mm. ja. Visst, man kan ju spela för kval till olika ligor eller att inte bli nedflyttad. Och, så det, det blir ju mer, det är ju mer intressant att kolla på kvalplats. Så kvalmatchen är ju alltid intressant. Jag känner ju till den i stor utsträckning eftersom jag bor i Helsingborg. Vi hamnar ju ofta där nu på sistone i alla fall. Mm. Så den är ju jättespännande.
En klassiker där är ju att det blir liksom gratis vinster att möta mittenlagen som inte har någonting att spela för. Mm. För att de har inte...
Nej, det är inte lufta lite igen och gör kanske. Eller...
Ja. Ja. Och det där ser man i e-sporten. När man inte får till det där, då blir det inte bra. Då dör intresset. Medan finns det alltid en möjlighet att kunna revanschera sig. Ja, men som i CS till exempel. Mm. Du kan ju ligga under hur mycket som helst. Mm. Men det finns ju folk som klutchar och vänder om på hela steken. Ändå. Och det gör det ju jätteintressant. Och även kan det bli då att folk är det över, de har förlorat. Och så, men de som ändå sitter kvar och tittar så händer det någonting. Och då blir det den här mest hysteriska matchen som alla pratar om det är någon som lyckas vända.
Mm.
Och det är de där momenten man vill ha.
Mm.
Man vill ha den där möjligheten hela tiden.
Mm. Exakt.
Men det, fortsätt på romarna här nu.
Ja,
ja.
Ja, visst. Och det finns mycket att prata om. Men ja, men romarna då. Det som... då tänkte jag så här. Det här var mitt experiment, mitt tankeexperiment. Om idrotten nu så lättvindigt kunde konstruera sig ett förflutet genom att knyta sig till bara en aspekt av den antika tävlingskulturen. Då är det väl inte mer än rätt att jag liksom fyller ut den bilden då med att hitta ett förflutet till e-sporten i romarrikets spektakelkultur som ägde rum på arenor som Circus Maximus och Colosseum. Och fann faktiskt påfallande många intressanta aspekter, och man hinner inte utveckla så mycket i en artikel. Men det som jag la fokus på var det här med spelrummet och de som är då the space of play, det låter bättre på engelska, de materiella aspekterna helt enkelt som skapar förutsättningar för just då det här som vi pratade om innan med vad är det som gör det spännande, vad är det som gör att vi kan få ett värde av det, vad är det som gör att intensitet kan utvecklas i den här typen av prestationskultur och möten med oviss utkomst. Och det som romarna gjorde som var väldigt intressant, alltså för det första så vill jag säga om det var väldigt spännande att upptäcka att den forskning som har gjorts på när man har tittat på hur ofta de antika kulturerna har avbildats i dataspel, det här är ju frånkopplat e-sport, så fann man att romarriket var mycket mer sannolikt att avbildas i dataspel än än de antika grekiska miljöerna. Så det är ju intressant i sig. Jag tänker att det kan ha att göra med liksom det mer monumentala, kolossala, skulpturala som finns i till exempel arenorna. Men det är lite mer anekdotiskt. Allting är kanske lite anekdotiskt, men det var extra anekdotiskt.
Grekerna var väl lite tråkigare också. De skulle ju bara hålla på och tänka. Och, ja, de var lite fina i kanten. Sen har vi romarna. De skulle ju, liksom, de skulle ju ta sig ut, ta en massa territorium och ta plats och sen behålla det genom olika taktiker. Då.
Men är inte, behöll det, väl... är inte det populärkulturgrej att det är kopplat till... Det känns som spelen följer samma mönster som vad man gör film på.
Mm.
Man gör film på romare, man gör film på
jo, säkert.
Andra världskriget och man gör film på, ja.
Mm.
Så det är
det var ingen huvudpoäng, men det var, jag vet inte varför jag sa det, men den poppade upp från skallen. Men i alla fall, så, det som ägde rum på Roms arenor var ju någon slags, delvis då, någon slags simulationer. Alltså verkligen ursprungliga blueprints för simulationer. Alltså de iscensatte de stora slagen som då, precis Victor berättade om, som den romerska armén hade utkämpat vid då fronten av det romerska riket. De här slagen iscensattes på arenor i Rom där man lät då slavar och förbrytare slåss på vattenfyllda arenor i någonting som kallas för naumachia, som var då att man lät, att man byggde upp de här slagen med maritima slag med båtar och slavar som då skulle företräda olika folk. Och det var ju väldigt blodiga tillställningar och folk trillar ju av pinn. Det är ju inte alls något fint så, någonting som vi vill lyfta upp. Men om man bara ser på det rent materiella så har vi en intressant förlaga till vad de här simulationerna som vi finner i olika datorspel. Så det är en aspekt. Man är iscensatt också de stora jakter, eller man fångade in exotiska djur ute i provinserna och fraktade dem in till centrum för att folket där skulle få ta del av vad finns det i vårt rike. Så det var också ett slags simulationer. Men att man också simulerade de här, vem är då starkast? Man gjorde lite experiment. Vi låter kortvuxna personer slåss mot en anakonda. Vem vinner då? Hur många måste de vara för att det ska bli spännande? Så att det fanns ett sporttänk, det här ovissa utkomsten, fast med liksom någon slags väldigt känslokall ibland. Men just simulationsaspekten är väldigt intressant. Så det var en av de grejerna som gjorde att jag tyckte att man kunde se på den romerska spektakelkulturen som någon slags förlaga till e-sport. Och sen den andra aspekten är då såklart det här som Victor då har lyft upp och som är i e-sport, så är det ju utanför spelrummet. Du är inte en del av, du är din avatar, avataren företräder dig, men du är inte den, utan du ser den. Du ser det som är det som, beroende på vad den gör, så anpassar du dina rörelser på tangentbord eller handkontroll för att den ska göra någonting. Men det är den som ger feedbacken till dig vad du ska göra. Det är inte din egen kropp. Du kan liksom inte blunda och vinna en CS-match. Kanske att vissa har gjort det och har den kommit in i en fruktansvärd zon, det vet jag inte. Jo, men det är ju då det här med att man sitter utanför och man påverkar spelrummet, men spelrummet är man inte en del av. Och det är ju någonting som är typiskt för e-sport, skulle jag vilja säga, till skillnad från vissa andra sporter, även om man säkert kan hitta vissa ekvivalenter i typ, jag vet inte, curling och skytte, för att där är, jag vet inte, är spelrummet där stenarna möter eller där skotten ramlar, så det får man ju diskutera. Men i vilket fall så, när jag började tänka på att man i e-sport gör så, och så såg jag på gamla målningar av, som i och för sig är iscensättningar som är gjorda på 1700- och 1800-talet av romarriket, så såg jag den här gesten som då kejsaren står och gör, eller andra funktioner. Det fanns något som heter editor som också var någon slags matchkontrollant som fanns på de här högt uppe på tribunalen. Men de här, när kejsaren gör sitt tecken, när gladiatorerna har slagits mot varandra och en av dem ligger ner, då är det ju faktiskt kejsaren som avgör om den här personen ska leva eller om den ska dö. Och på det sättet så kan man ju se att tummen upp eller tummen ner skulle kunna ses som historiens första exempel på en handkontroll. Nämligen en handling utförd med din kropp som avgör utkomsten på arenan framför dig. Och då är den här ovissa utkomsten igen. Så det är mina två spaningar om varför e-sporten skulle kunna, varför man skulle kunna hitta intressant jämförelse i den romerska spektakelkulturen.
Cesar var den första e-sportaren.
Yes, där har vi det. Av en Cesar.
Ja, men fan vad intressant. Det tror jag våra lyssnare tycker om att lyssna på också lite e-sportshistoria.
Exakt. Och det är ju såklart, för så är det ju i alla discipliner, att man pratar om när börjar någonting, och då är ju det här en sån aspekt. Börjar e-sporten med liksom World Wide Web, eller börjar den med Pong, eller börjar den med LAN-möjligheterna, eller var börjar den någonstans? Och en anledning till att jag hamnade i romarriket var ju för att jag läste ett masterarbete som skriven av någon som heter Borrowy. Jag vet inte om du har läst den, Victor. Den får jag skicka i så fall. Där han pratar om att nej, men e-sportshistorien har inte riktigt tillerkänt arkadkulturen på 70- och 80-talen tillräckligt stor uppmärksamhet eller tillräckligt stor vikt i e-sports sammanhang. Och då kallar de det för public gaming. Att det är ett begrepp som är intressant att diskutera i förhållande till e-sport. Och i den vevan tycker jag det blir intressant att prata om just de här romarrikets spektakel som någon slags instans av public gaming.
Och det finns ju väldigt många perspektiv just på hur man kan se på början och slut på någonting. För någonstans, kreativitet är ändå att man gör en ihopkok av saker som redan finns. För i slutändan så kan vi inte skapa någonting från ingenstans. Och jag hörde ett perspektiv till exempel just, och det har jag nämnt tidigare i podden också, en människa som menade att så här, i slutet av 1800-talet när vi då slog på de första ljusen på kvällsträningarna i fotboll, så hade första e-sporten startats då. Och då är det teknologiska med el, det perspektivet som speglades då. Så det är intressanta perspektiv, hur vi kom hit liksom. Definitivt.
Ja, där tänkte jag i och för sig på en grej, för det handlar ju också om lite hur man väljer sin historia, om vi kallar för det, har idrottens syfte förändrats över tid? För att om man ser till ett syfte, de här simulationerna och vi vill uppleva någonting, då kanske man väljer sin historia att den ska starta på ett visst ställe. Men det tänker jag lite så här, du säger att de simulerade de här slagen, var det kanske snarare rent informativt från början, att så här, folk vill veta vad gör våra trupper liksom, vad pysslar de med? Och
jo, men det var ju en slags uppdatering, liksom en display där du kan, när du kunde åskåda, ja, ta del av nyheter liksom, på det sättet.
För det är ju väldigt, det är ju väldigt tydligt att typ det här, att det är, ja, men idrott är motion och välmående. Det är ju bara 1900-tals grej, eller kanske sent 1800-tal då.
Det beror
kanske
på hur man ser på det. Alltså, någon gång så tillbad man gudarna om att få hälsa, leva långt, få fertilitet. Det är bara nya ord vi har idag, som välmående, hälsa, snygga kroppar. Det är bara olika sätt att uttrycka dem på. Så ser jag på det i alla fall. Det var bara att man hade mer religiös aspekt på det nu. Idag, under moderniteten, kallar vi det egentligen för sekulariserat.
Det som man skulle kunna säga i förhållande till det är ju en av de mest intressanta böckerna som jag har läst om sport. Det är en som den skriver sporthistoria. Den skriver verkligen sportens historia. Alltså, när började begreppet sport användas och hur har de betydelserna skiftat över tid? Och det är ett ganska hyfsat ungt begrepp. Det kommer på medeltiden någon gång. Och då är det, även om det kopplas till små så här förlustelser, som att man står spela någon slags badmintonliknande sport, så har man ändå andra betydelser som hänger med begreppet. Så att det fanns en nyckfullhet och någonting som var kopplat till ödet och ibland till och med till djävulen och hans nycker den laddningen fanns i till exempel i medeltidsengelska, och man kan se det i Shakespeares dramer när de skriver "Ye sport of the devil" och sånt där. Så då var det den laddningen, och sen så gick det över i, och det här är fortfarande, vi är fortfarande bara i Storbritannien nu, på 1600- och 1700-talen, till att mer beröra de verksamheter var i det ingick något slags blodutgjutelse av djur. Alltså björnhetsning eller tuppfäktning, eller att kungen var ute och jagade vilt i sina i marker. Så då var det det som göts in i, eller som man associerade sport med. Men sen då händer det någonting som ni pratar om här i slutet av 1800-talet, att man börjar associera det till liksom mer hygieniska sammanhang, till mer rent mänskliga sammanhang där människor jämför sina kroppar och sina förmågor, sina prestationer. Och den har varit väldigt stark under lång tid, den förståelsen av sport.
Då är det dit vi måste med sporten helt enkelt.
Jag tror att vi, nu har vi kommit till den punkten där vi behöver sätta punkt, va? Vi har kommit ganska långt. Så det har varit oerhört intressant snack här, och jättekul att du har varit med i podden.
Tack för att jag fick komma.
Ja, supertrevligt. Och sen så kunde vi definiera kanske vad Caesar är, en av de tidigaste e-sportarna, tyckte jag var intressant.
Caesar Go.
Mm. Det kommer säkert göra spel om det där.
Där har du guldgruvan, Olle.
Ja. Nej, men det här är så otroligt kul att se ett samtal pågå så här med alla de här intressanta grabbarna och så.
Jättekul att få träffa er alla.
Mm. Nej, men det är fantastiskt. Ja, det här är, ja, nej, jag tycker det är så jäkla kul när det blir så här bra. Mm.
Ja, skitkul.
Ja, och tack. Med det kanske vi får säga hej då till våra lyssnare för den här gången. Och jättekul för du som lyssnade. Hoppas att hoppas att ni har tyckt det här var intressant snack. Så får ni lyssna in nästa fredag när vi släpper nästa avsnitt.
Och sprida, håll inte informationen för er själva nu. Sprida det till alla, så alla får vara med i dialogen.
Ja, precis. Vad tycker ni liksom? Det finns ju ganska mycket att komma med. Fortsätt i eftersnacksgruppen.
Absolut.
Vad har vi eftersnacksgruppen någonstans? Facebook.
På Facebook.
Ja, jajamän. Exakt.
Grymt.
Man kan även skriva på Instagram eller så.
Ja, men anslut dialogen i alla fall.
Mycket trevligt.
Och med det sagt så tack så mycket för att du lyssnade. Så vi hörs om en vecka.
Tack för oss.
Det gör vi. Hej då.